mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
MTV hade naturligtvis ställt honom mitt i mellan Karolina Partanen som alltså då representerar Samlingspartiet eftersom Orbo inte var där och Henrik Wikström som representerar SFP. Båda satt och tittade med glasartad blick rakt fram och försökte tänka på någonting annat medan Keskisarre fick...
Regeringskumpanen.
Just det, regeringskumpanen. Keskisarre raserar allt det som de har försökt bygga upp under debatten.
Hjärtligt välkommen att lyssna på ännu ett avsnitt av podden Politiken. Podden där vi reder ut vad som har hänt inom politiken den senaste veckan. Där av namnet, eller hur Freddy?
Därför det heter så.
Den ni hör prata där är alltså Freddy Wahlström, vår politikreporter. Och jag har också med mig Sofia Kajander, hej!
Woo!
Jag heter Lukas Dahlström och... programledaren är Joakim Runt är på semester och avnjuter en vadå, Freddy?
En pina colada medan han solar och badar.
Precis. Jag fick förra veckan en hel del feedback av mina poddkollegor när jag själv inte sa att jag önskar att ni som lyssnar ska gå in på arenan och gilla oss där och beställa på notiser.
Och jag glömde att säga att endast om man gillar oss ska man göra det.
Precis. Men nu är det sagt, så kom ihåg att göra det. Vi ska börja den här podden med att göra någonting så självömkande, tänkte jag säga. Som att pudla.
Vem är den fjanten som måste pudla?
Det är du, Freddy. Vi fick in en kommentar här på vår mejl. Politiken@yle.fi. Freddy, du var på Sannfinländarnas partimöte här för några veckor sedan. Och då sa du i podden att Riikka Purra, Sannfinländarnas stora ledare, talar från hjärtat utan papper när hon höll sitt tal om att man skulle... Att kvinnor inte kan vara män och män kan inte vara kvinnor.
Just det, ja, så var det.
Men det här stämmer inte, enligt en av våra lyssnare. Och jag har också faktagranskat det här. Hon använde sig av genomskinliga så kallade teleprompterar.
Men nu kan det vara från hjärta för det.
Ja, men det var utan papper. Ja, och utan papper. Så egentligen hade du helt rätt. Hon talade utan papper och från hjärtat. Men hon talade alltså ändå med ett manus som hon läste från.
Tack för förtroende, men jag måste säga att jag hade ju fel egentligen. För det där, jag visste att hon tittade på en prompta, att jag måste säga att vår lyssnare är mycket skarp här. Och faktiskt, för att vara riktigt ärlig, så var jag inte ens i salen medan Purra talade, utan jag satt i tåget på väg dit, så jag måste lyssna på det på YouTube. Så däran det, att jag inte så. Tack, jag hade fel.
Det känns ju väldigt amerikanskt att använda sig av teleprompter. Det här är vanligt inom finsk politik.
Nej. Eller är det? Vad säger
du,
Sofia?
Har varit på flera partimöten.
Nej, var ska man ha de här promptrarna? Ja, om man har sådana här genomskinningar, det är nog lite amerikanskt. Ja.
Jag frågar AI om det här, för så gör jag nu för tiden, när inte mina politikreportrar kan svara. Och då så sa den att det är väldigt ovanligt i Finland att man vill säga teleprompter.
Sa AI så?
Sa AI. Sen bad jag AI att bekräfta, eller ge några exempel på när det har använts, så kunde den inte ge ett enda exempel. Men det kanske inte heller någonting man skriver ut.
Men nu finns det ett exempel.
Nu finns det ett exempel. Jag upplyste också AI om det här, att du kan titta på Riikka Purras tal på YouTube. Där ser du att hon har en teleprompter.
Jag tror att det är det att allting filmas du för tiden. Alla går omkring med sina egna små mobiltelefoner och filmar allt som händer. Och då blir bland annat politiker, alla som måste uppleva på något sätt, blir liksom mer och mer nervösa än man var förr i tiden. Och det får inte liksom, ingenting får gå fel. Det måste liksom se så här.
Man måste vara kontrollerat. Man får inte freestyla någonting.
Nej, det ska se snyggt ut. Ja. Då ska man inte ha papper i handen. Och så ska man också leverera på ett snyggt sätt. Men jag däremot är kanske konservativ i den här frågan, men jag kan gilla lite liksom att man står, hon står ju också inomhus i en sal. Jag kan gilla att man står ute på ett torg någonstans och pappren flyger iväg lite. Kalufsen ser ut därefter. Att man verkligen ser ut som en man eller kvinna av folket istället för att stå där med en teleprompter och se ut som en världsledare.
Men de allra flesta som tittar så är ju kanske inte på plats, och det är ju kanske det som är poängen, att det är inte så många, inte ens vår politikreporter, som märker den här teleprompten.
Så visar du en man av folket, Fredrik, du var ju inte där.
Nej.
Just det. Jag satt i tåget så resten av folk.
Precis. Får jag läsa någonting på engelska för er?
Yes, you can.
Jag blev så tagen när jag läste någonting här om dagen. Det är nämligen Mark Rutte, NATOs generalsekreterare som har textat lite med USAs president Donald Trump.
Han också.
Mm, precis, som vår
Vem
president.
Vem har inte?
Nej, precis. Men det här textmeddelandet som kanske var menat att vara privat publicerar då Donald Trump på Truth Social. Jag tycker att det är lite genant kanske för Mark Rutte. Det låter så här. Congratulations and thank you for your decisive action in Iran. It makes us all safer. You are flying into another big success in The Hague this evening. It was not easy, but we got them all to sign on to 5%. Donald, you have driven us to a really, really important moment for America and Europe and the world. You will achieve something no American president in decades could get done. Europe is going to pay a big way as they should, and it will be your win.
XOXO. Marky Mark.
Eller hur?
Och det där var vår generalsekreterare.
Det var vår generalsekreterare Mark Rutte som skickade ett sånt kärleksfullt sms till Donald Trump. Alltså det här meddelandet, han hyllar ju bara Donald Trump och säger att allting är tack vare honom. Och han var ju jättehorig när han bombade Iran, och nu kommer han flyga in till Haag där man hade NATOs toppmöte.
Och det är du som har fått oss att vilja betala.
Precis, du har fått oss att betala. Vi ska återkomma till den här 5%. Men han fortsatte ännu under det här mötet med att kalla Donald Trump för daddy. Så här lät det.
In the schoolyard, you know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them.
And then daddy has to sometimes use strong language.
You have to use a certain word.
Daddy, 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 daddy Donald. Är det här så här man ska prata med Donald Trump om man är politiker idag?
Fast, ja, en liten brasklapp här. Det här daddy, så det har blivit lite kanske orättvist mot Rutte så mycket som man talar om det här daddy-ordet. För att det var ju faktiskt Donald Trump som började tala om att det här Israel och Iran, de är små barn på skolgården, så liksom han liksom utnämnde sig lite till farsa över det här, och Rutte försökte så här liksom.
Man skulle ha sagt teacher, men tycker jag, om man skulle ha. Istället för daddy. Jag tycker att daddy är lite fel ordval.
Det skulle vara bra.
Men jag tänker att det gick bra hem, att det passar in i retoriken.
Precis,
alltså jag tänker att Donald Trump förstod det här säkert på rätt sätt.
Mm, exakt, och Mark Rutte's plan då för att få Donald Trump att känna sig som en vinnare.
Men, men ändå i slutändan har Mark Rutte kallat Donald Trump för daddy.
Så det är en bra trivia-fråga, och svaret på den frågan kommer alltid och för evigt att vara ja. Men är det så här man ska prata med Donald Trump om man ska få hem sitt? Är det så här Alexander Stubb pratar med Donald Trump exempelvis?
Jag hoppas inte. Nej, men alltså det är ju troligen mest det här citatet bland annat som har gett upphov till liksom all den här kritiken som vi också har sett i inhemsk politik här, om det här fjäskandet mot Donald Trump. Jag tänker att om vi tänker på det här Iran situationen, så där var ju många politiker väldigt, alltså i Finland, tysta, och man vågade inte kanske fördöma, och man lät på sin att det här var bra av Trump, och Iran får inte ha kärnvapen, men i den här, jag tänker att all den här frustrationen och kritiken liksom, det är okej att säga att det var lite pinsamt att man fjäskar för Trump, så det har hörts väldigt mycket av politiker i Finland.
Men sen var ju Trump på ett jättegott humör på den här presskonferensen, och säkert på hela mötet. Enligt Trump själv hade generaler kommit fram till honom och sagt att tack för att du äntligen fick de här latmaskarna, det vill säga de här europeiska politikerna, att lägga ut mer pengar. Så han var ju jätteglad över det, jättesmickrad och glad. Och han var liksom glad när europeiska journalister frågor och det där pratsam och så här, så att det där, man nådde ju det målet på det sättet. Sen vet jag inte hur länge det räcker.
Men konsensus är nog att det var lite pinsamt, eller att man har liksom nu
pinsamt eller bra.
Ja, alltså bra, men att man lite skäms också för hur man har åstadkommit det här.
Men är det så här då? Är det här bara en inblick i hur det ser ut när europeiska ledare försöker fjäska för Donald Trump? Är det så här det låter när Alexander Stubb åker på golfresa, vilket han också har gjort med Donald Trump?
Det är ju lite riskabelt att säga saker till Donald Trump eller att försöka fjäska med honom, för Trump tydligen publicerar allt. Alltså efter att Alexander Stubb hade golfat med honom, så påstod ju Trump att Stubb hade sagt till honom medan de slog på de där golfbollarna att USA, US is back and strong, alltså att USA är starkt och nu är USA har gjort comeback.
Till skillnad under Sleepy Joe Biden.
Till skillnad från det, ja. Och det här var en period där ännu Europa var riktigt liksom upprörda i Europa över Trump, och det där liksom, stämningen var inte ensamma då ännu i mars vi var arga på Trump och att Stubb har sagt något så här, och Stubb förklarade det med att ja, men vi pratar ju så mycket att kanske jag hade använt de här båda orden i några, och sen hade Trump sen liksom kommit ihåg det på det här sättet. Men det är ju farligt att säga så här till Trump.
Jag tänker nog att det låter väldigt mycket så här på när europeiska ledare träffar Trump, med tanke på skräckexemplet hur det gick för Ukrainas president Zelensky när han var i Vita huset och hela världen såg på den presskonferensen med skräck. Så att jag tror att efter det så har nog alla börja prata mer och mer så här och kalla honom daddy.
Men daddy Trump ville ju också att, eller han kom ju med ett budskap tidigare redan om att NATO-länderna skulle komma överens om att man satsar 5% på försvaret. Nu är det här ju underskrivet av alla de här NATO-länderna. Man ska satsa på, till 2035 ska 5% av BNP gå till försvaret. Vad innebär det här i praktiken? För Finlands del.
Att det blir svårare att skriva budgetar i framtiden.
Det är klart att man måste ju föra en stor diskussion om hur det här ska finansieras. Det är ju den stora diskussionen som nu måste tas på hemmaplan. Att det där 5% är nu ganska teoretiskt. Det beror jättemycket på att tar man till exempel skuld för att finansiera det. Eller ska det bara uppnås genom nedskärningar och så här
men är 5% verkligen teoretiskt, eller är inte just nu en ganska tydlig siffra på att okay, det här ska vi uppnå? På 10 år har Finland nu gått från att ligga kring 1,5% av BNP på försvaret till att man idag ligger på typ 2,5. Och då har man gjort stora försvarsinvesteringar, man har köpt en massa plan från USA. Om 10 år ska man lägga 5% på försvaret samtidigt som man ska få ner statsskulden rejält. Hur kommer jag som en vanlig karisbo att märka av det här?
Det kommer nog inte att bli någon entimmeståg till Åbo i varje fall.
Nej, just det.
Som riskerar, vad heter det, ta bort det här kustbanans popularitet.
Och Lojo BB öppnar inte upp igen. Men är det så här att vi kommer att satsa stora pengar på försvaret och det är oundvikligt nu?
Nå, en siffra som jag har sett är att det skulle bli ungefär 20 miljarder då tills 2035, och då räknar man ju kanske också med att där finns att Finlands ekonomi kommer att växa också, och inflation och så vidare, så att den där siffran är liksom väldigt stor och går inte kanske just nu att det där jämföra, för det är lite svårt det där när man tittar på BNP, att vi är ju vana att prata kanske om statsbudgeten som just nu är ungefär 90 miljarder och att hur stor andel av den är någonting, men det här är liksom så här framtida utgifter och det är dessutom inte statsbudgeten utan det är liksom hela värdet av Finlands ekonomi som just nu är kring 280 miljarder. Men som jämförelse, jag försökte reda ut det här och jag hoppas att jag säger rätt nu när jag hittar att om man jämför med till exempel utbildningsutgifter i nuläget så är det lite mer än 5% av BNP, så att ungefär 6. Så att det är i den storleksklassen, och om man jämför fast social- och hälsovårdsutgifter så är det kring lite mindre än 10% av BNP. Så att här kan vi lite jämföra med att hur mycket är det här 5% av BNP.
Och sen har ju nu politikerna, när man sen då ska betala för det här, så finns inte det här favoritmedlet, det vill säga att vi ska se till att ekonomin växer. Och då kan man betala allting. Alltid när det kommer stora nya utgifter så ska man köta om det med ekonomisk tillväxt. Men ju mer ekonomin växer, desto mer växer ju också det här 5% av BNP.
Men ändå så är det som Samlingspartiet redan säger, att vi kommer inte att ta lån för att täcka den här summan, utan det är tillväxten som ska hjälpa oss. Jag vet inte riktigt hur man argumenterar att det ska på något sätt, det att ekonomin stärks i det stora hela ska också hjälpa oss att klara av det här.
Men nu har ju partierna ändå nog varit ärliga också, tycker Samlingspartiets Karolina Partanen, som är alltså viceordförande, som har fått lite stand-in för Orpa under senaste tiden, har hon sagt att i bimeningar åtminstone att alternativen är nedskärningar och eller skattehöjningar, och egentligen båda två.
Och det har också åtminstone oppositionspartierna väldigt tydligt flaggat för, att vi måste nog troligen ta lite lån och höja skatter och så vidare. Vänsterförbundet har ju efterlyst en sån här parlamentarisk process, att man till alla riksdagspartiet skulle få vara med och diskutera hur man tryggar det här, för att det liksom går så långt fram i framtiden över flera regeringsperioder, så som man har gjort i Sverige.
Precis.
Fast där är ju, vi har ju riksdagsval, vi kommer att ha ett riksdagsval 2027 och då får den nya regeringen och den nya riksdagen då också själva bestämma hur det här ska finansieras.
Men måste vi gå med på det här då? Alltså jag menar så här, från, om vi är NATO-medlem, blir vi utkickade ur NATO om vi inte följer det här 5%-målet?
Nå, knappast, om man ser på länder som Spanien som redan har sagt att det här är kanske inte någonting vi gör, även om alla...
Eller Island som inte ens har någon armé.
Exakt, men det ligger nog väldigt mycket i Finlands egna intresse. Finland är ett av de länder som vill att det här 5% ska nås, och man vill verkligen att alla andra också hänger med och inte liksom är sådana här fripassagerare som inte gör sin del av den här liksom, kakan.
Ett konkret exempel var den här försvarsskatten som segla upp under den här partiledardebatten i Björneborg som vi ska prata om lite senare. Vad handlar det om?
Jag tror att det var FFC, tror jag, Jarkko Eloranta där, som först tog fram den här försvarsskatten. Har inte Estland lite likadan? Man har infört en speciell skatteprocentenhet för att få in försvarspengar. Itlotta, det är ju omöjligt att om man har...
Det är tydligt åtminstone. De här pengarna går till YLE och de här pengarna går till försvaret.
Och så är det ju alltid i kristider, och om krisen går så långt att det blir till och med krig, så har man ju alla möjliga sätt att hösta in pengar. Man liksom säljer ut statsobligationer till medborgarna liksom, och det blir lite medborgarlig plikt att det där investera i liksom statens obligationer, så att man då kan det där köpa vapen. Det tror jag att man kan med ganska stor säkerhet säga att det knappast kommer att bli fråga om mycket låntagning för det här, utan det handlar då just om skattehöjningar eller nedskärningar. Också när man ser, så att Ilta Sanomat hade en gallup där man frågade då folket, okej, det här är en internetpanel på 1000 människor, så det är inte helt representativ, men i varje fall så delar man upp på vad folket tycker enligt de olika partiernas anhängare. Det är ju inte förvånande, så är de rödgröna vill att man höjer skatter framom att skära i vad heter det, statens utgifter. Också SFP-arna säger till allra största delen att man borde ha skattehöjningar. Mm. Sen när vi ser på andra änden, så ser vi att sannfinländska väljare, till och med mer än samlingspartistiska väljare, välja alternativet att skära i och Ilta-Sanomat har formulerat så här, att skära i offentliga utgifter som till exempel social- och hälsovårdsutgifter och det där förmåner. Där har då över hälften av de sannfinländska väljarna, och den här, det är ju inte så jätterepresentativt, men ändå, de sannfinländska väljarna har sagt att det är det alternativ vi ska välja.
Ja, men det är nog, jag tycker nog att det här, när man ser på hur stora enorma miljardbelopp det handlar om. Alltså det här är ju inte, om vi tänker att vi nu ska spara 9 miljarder under den här perioden, det kommer att bli ungefär likadana summor nästa period. Alltså det är helt enorma summor. Att, jag tycker bara att den här finska liksom, bubblan där man, eller det jag tar inte ställning till att är det bra eller inte, men att man försöker få ner statsskulden, man försöker få ekonomin i skick, men sen på andra håll i Europa så är ju diskussionen den, att om ni kommer ihåg den här Mario Draghis rapport till exempel, om att ta enorma belopp skuld, eller åtminstone ta eventuell gemensam skuld, och sen om man tittar på Tyskland som har också gett upp lite de här, liksom, den här skuldbromsen för att kunna just satsa på försvar, för att det är en sån här exceptionell tid och att man behöver faktiskt satsa jättemycket pengar. Så jag tycker att det är kanske lite konstigt att man då inte skulle kunna prata om låntagning i Finland när man tittar liksom på en större kontext, för det blir, annars sparar man nog bort alltså halva vården, tror jag, om man ska uppnå de här summorna.
Men det är kanske det vi måste göra om vi hör på sannfinländarna, som nu har blivit ett parti som är för nedskärningar. Det hörde man under den här partiledardebatten i Björneborg under Suomi Arena, Finlands arenan som hölls här i veckan. Där var inte finansminister Riikka Purra på plats, men Teemu Keskisarja, vice ordförande för sannfinländarna, var med under den här debatten, och han sa uttryckligen att nu måste vi skära ner ordentligt i allt möjligt, främst då saker som har med invandring att göra, men ändå så att inte ryssen kommer att äta upp oss, ungefär så sa han väl under den här debatten.
Att ryssen kommer att riva ut inälvorna på oss.
Precis. Men det här är liksom en ett nytt sannfinländarna vi ser här då.
det är de nya sannfinländarna. Och just i den här till exempel, den enkäten var över hälften av sannfinländarna säger att kör ner mer bara så får pengar, så gäller förstås de som ännu är sannfinländare. Jag tror att de flesta som säger att jag röstar på sannfinländarna, så är nu den här lilla kärnan som finns kvar då på cirka 10% som i gallupparna också säger att de röstar på sannfinländarna, att det där hälften har nu då liksom gått i sofflock eller vart man nu går, att man har jagat bort det här.
Men jag tycker att det är lite överraskande ändå, att eftersom när man tittar på Keskisarjas hela uppträdande på den här partiledardebatten, som ju var en show i sig som är värd att se också i efterhand, så det där, jag tyckte att det var mycket som han sa som var lite det här gamla sannfinländarna, att han där fanns lite rasistiska, den här befolkningsutbytesteorin som han nämnde.
Och vad handlar det om? Alltså det handlar om att finländare byts ut, så att säga, när det kommer invandrare hit. Så då blir Finland ett annat.
Ungefär
och...
så. Det klassas nog som en konspirationsteori. Precis. I alla fall. Men han måste slänga in det här. Och han kritiserar regeringens linje. Han var också arg på det här med vissa arbetsmarknadsreformer som den här regeringen gör. Så att det var lite liksom antipurra det här som han sa, vissa saker.
Exakt.
Därför är jag lite, om man tänker på den här ekonomiska politiken nu, som ju inte har varit lite obefintlig hos sannfinländarna, så tycker jag att det är lite överraskande att han ändå håller med purra så långt. Men att, för att det mesta han sa i den här debatten var nog väldigt emot.
Som du säger, jag menar, Teemu Keskisarja blev en av debattens stora kärnor också, i och med att det är honom man pratar om i efterhand.
Han stod, MTV hade naturligtvis ställt honom mitt i mellan Karolina Partanen, som alltså då representerar Samlingspartiet eftersom Orpo inte var där, och Henrik Wikström som representerar SFP. Båda satt och tittade med glasartad blick rakt fram och försökte tänka på någonting annat, medan Keskisarja fick
regeringskumpanen.
Just det, regeringskumpanen. Keskisarja raserar allt det som de har försökt bygga upp under debatten. Och jag tror att det där Partanen och Wikström hade säkert innan den här debatten kom ju överens om att, hej, att vi låter det rinna av som vatten från en gås. Maikkaris reporter kommer hela tiden att be oss kommentera Keskisarja. Mm. Men vi vänder det till oppositionen, och både Wikström och Partanen var bra på att när Juha Kaija från vad heter det, MTV frågade det där. Då här säger då Keskisarja att det där att regeringens liksom grunder håller på att liksom gå sönder. Och då var liksom svaret direkt från Samlingspartiets sida att ja, men här socialdemokraternas obefintliga ekonomiska politik, vad är socialdemokraternas alternativ?
Men när vi pratar alltså om Keskisarja, så vi talar om honom som en show och så här. Kan ni förklara för den som inte har sett den här debatten, varför var det han som stack ut? Varför var det han som var, så att säga, den som stal alla rubriker efteråt?
Jag tycker att det var lite som förr i världen när man såg på debatter där en sann finländare deltar. Det vill säga att det är lite spännande och man håller lite andan att vad kommer det att komma för groda till nästa? Det var lite den filisen som vi inte har sett på länge, eftersom partiledningen nu väldigt länge har varit så där kontrollerad.
Ja.
Och det var det som var lite uppfriskande också. Jag har sett vissa kommentarer efteråt som tycker att det var lite roligt att se lite mera färgglad debatt. Men ja, du kan, Freddy, berätta mer om vad han exakt sa.
Ja, men jag tänkte just precis som du sa, så där Riikka Purra har ju velat putsa upp skölden och ha liksom ett lean mean machine, som man säger på engelska, alltså en liksom riktig sån här, och det är bra partimaskineri som är så här slickat och PR-mässigt. Och dessutom att hon själv bestämmer, hon ska ha alltid samma nypar. Och det rubricerades lite som en kupp att Teemu Keskisarja då vann det här viceordförandeskapet. Och förstås var det en kupp för att det var inrikesminister Mari Rantanen som förlorade, som då hörde till partieliten.
Riikka Purras favorit.
Just det. Men jag tror inte alls att det var något hemskt, så hemskt dåligt resultat för Riikka Purra. Nu har hon liksom tre viceordförande i partiet, som alla är lite på samma linje. Det enda de egentligen bryr sig om är invandringen och kulturpolitik. Och då kan liksom Purra låta dem liksom hålla på och väsnas om den saken, medan hon själv är den här Thatcher-liknande finansministern. Mm. Och det visar ju det att sannfinländarna lät hon komma dit och det där vara den som representerar sannfinländarna. Man skulle ha haft Joakim Vigelius att sitta i riksdagen och en sån här ganska slipad politisk politiker som skulle ha skött det på ett sådär mer städat sätt, den här debatten.
Men du sa att Sannfinländarna, alltså Keskisarja stod bredvid Wikström som var där från SFP, Henrik Wikström. Hur gick den här liksom, hur gick det ihop?
Både oppositionen och Maikkarins redaktörer så hade ju liksom en kalas när Keskisarja satt igång. Och han hade ju det här med invandrarpolitiken och det där som går tvärt emot vad SFP vill. Så att Wikström försökte se ut som det regnar medan Keskisarja talar för att sen komma med ignorerade när han själv fick. Men så sa man då att så var det så här, man begabbar sig över att Keskisarja här, han liksom kämpar med SFP, han drar ner SFP i smutsen här. Men sen fick Keskisarja ordet igen. Där tycker jag, det skulle vi kunna lyssna på där, när han sen plötsligt bröt ut i ett vänd mot Henrik Wikström som tittar rakt framåt. Så bröt han ut i en lovsång av finlandssvenskarna. Det skulle vi kunna höra på.
Minä en suinkaan pidä RKP:tä pilkkana, niin pikemminkin päinvastoin minä kunnioitan, rakastaankin toista kansalliskieltä. Lienenköhän ainoana persona pitänyt eduskunnassa puheen ruotsiksi. Toivon, että me yhdessä pystymme hillitsemään kaukomaalaisten kansainvaellusta, joka uhkaa meidän molempia kansalliskieliä.
No niin, Henri, anna tulla nyt.
Ja hattar bara bong engelska.
Vad sa han slutet? Jag hatar bara
bongs engelska.
Just det.
Kan få en hel översättning på det.
Keskisarja berättar hur mycket han respekterar SFP och han älskar finlandssvenskarna och han tycker att i båda folkgrupperna, och så skryter han med att han själv har hållit tal på svenska i riksdagen, så tycker han att i båda folkgrupperna svenskspråkiga och finskspråkiga ska förena sina krafter mot de som kommer från fjärran länder till vårt land. Så här ser man den här liksom, taktiken att försöka liksom att här finns ändå den här invandrarfientliga liksom, synen. Mm.
Men tror ni alltså att Sannfinländarna vinner på det här? Att ha en Keskisarja som är lite mer av en oslipad diamant?
På väljarsiffrorna så är det ju nog värt ett försök. Mm. Eftersom de bara har gått neråt så kan det ju vara att det behövs lite mer av den här typen av retorik som ju har liksom tystats ner ganska mycket nu i offentligheten. Så att jag tror nog att det finns en efterfrågan.
Men jag på andra sidan så är det där, tänkte att så många broar som Keskisarja han bränna under den här en och en halv timmen här, det var debatt. Så, mot till andra partier, alltså parterna från Samlingspartiet såg ju ut som att ännu 2 år kvar och sen aldrig mer med det här partiet. Mm. Så att det där, de blir ju mer och mer regeringsanvändbara.
Om de fortsätter i den här riktningen som man gör nu då, när man har tappat mycket stöd.
Ja,
precis. Mm.
Men jag menar, Sannfinländarnas hela grej har alltid varit den att man kör med dubbla budskap. Att man säger kanske en sak men menar en annan. Så jag tänker att det här är egentligen en ganska fungerande konstellation. Att man har Purra som finansminister, man har en viss partiledning. Och sen så säger man lite sånt här i offentligheten. Det. Men det har ju ingen betydelse som vi har sett med de flesta utspel i den här regeringen. Att det man säger utåt är inte alltid något som påverkar regeringssamarbetet.
Och det var ju Sannfinländarna var jätteanvändbara efter valet 2023 när man fick man 20% av rösterna nästan. Ja. Och det där, och Samlingspartiet kunde skriva det ekonomiska programmet som på en blank sida, att Sannfinländarna hade ingenting att sätta emot där.
Och om Keskisarjas charmoffensiv nu funkar på vissa väljargrupper, så då är det bara bra för hela regeringens sammanhållning. Det att om Sannfinländarna börjar sitta mer tryggt i regeringen och opinionssiffrorna kommer upp.
Så länge som regeringskumparerna orkar nonchalera deras utspel.
Mm. Men det är där så jag tror att efter nästa riksdagsval så kommer Sannfinländarna att vara en sån, har så mycket svårare att på något sätt hitta en någon som vill ta med dem i regeringen, så att säga. Och jag tror ibland så tycker jag att det låter verkar på också purra och på Sannfinländarna som de inte ens försöker. De har inte ens lust att sitta i nästa regering.
Inte med de opinionssiffrorna som man har just nu åtminstone. När det kommer till Keskisarja så hans lösningar på allting, det har ju nu hotats med att det kommer nya nedkärningar inom alla möjliga sektorer. Hans lösningar på det hela var att skära ner i allt som har med invandring och bistånd mångkultur, att göra, mångkultur.
Ja, han ska få in flera tiotals miljoner euro när då försvarsutgifterna kommer att vara tiotals miljarder euro. Mm.
Men det är någon annan slags konkreti i vad för nedkärningar vi kommer att kan vänta oss nu till hösten? I och med att det är Rikka Purra har sagt att det troligen, Petter Jorpo och Rikka Purra har sagt att det troligen kommer mer nedkärningar.
Purra har själv talat om att det finns andrahands utgifter, eller ska vi säga mindre viktiga utgifter kvar, så det går att skära. Ja, då nämnde hon naturligtvis bistånd, det är ju hennes käpphäst. Hon nämnde också stöd till olika organisationer och det där företagsstöd, så inte vet jag hur många miljoner man kan skrapa ihop där, men knappast nu
är det
en miljard.
Det är många hundra miljoner faktiskt.
Ja, man tar alla många företagsstöd.
Jallis skulle ha tagit alla.
Jallis skulle ha tagit alla, ja. Jallis skulle också skära i till exempel företagsstödet i de här rederierna som nu SFP aldrig kommer att gå med. Ja. Mm.
Jallis Harkimo från Rörelsen Nu alltså. Och om det nu är så att man skär ner och skär ner och skär ner och sen satsar pengar på mer pengar på försvaret, kommer vi att se, är alla partier överens här om att det här är den rätta vägen att gå? Eller kommer vi att se partier i Finland som säger hej, nu kanske vi ska sluta satsa alla pengar på försvaret och också satsa på BB:n här och var?
No, med tanke på det man har sett hittills i den politiska debatten så är det ungefär bara Vänsterförbundet som har en annan åsikt att man kanske inte ska gå helt all in med den här 5% utan lite se vad vi behöver. Men jag tror att alla andra är helt överens och jag tycker också att när det gäller hur man ska komma dit så det finns ett konsensus nu att vi måste spara och som vi pratade här om tidigare så låntagning verkar inte vara ett ord man använder just nu. Som ett medel.
Men kommer vi att se födsel och en tillväxt av någon sorts politisk rörelse som motsätter sig det att vi spenderar mycket på försvar?
Precis.
Kanske de skulle kalla det för motsätter sig militariseringen i Finland. Vänsterförbundet är ju ändå i princip säger också att det är den åsikten att man måste använda mer pengar på försvaret. Och Vänsterförbundet och de gröna har gjort en alldeles otrolig omvändning från en 5 år tillbaka där de var så att säga, de pacifistiska partierna nummer ett, speciellt de gröna. Så jag tror inte att inom en nära framtid att det kommer att växa upp något sånt, för att det där det liksom hotet från Ryssland är ändå så att säga liksom in på en att
det där. Jag tror nog över det mesta.
Det här var det sista normala avsnittet.
Ja, det var nog också på gränsen till det normala.
Det är bra att det är sommar.
Ja, exakt. A-politiken är sommaren. I några veckor framöver kommer vi att köra frågeavsnitt. Tusen tack för att ni skickade in era frågor under våren. Nästa kommande vecka blir det specialavsnitt. Nästa vecka är frågan, varför har Finland så många partier? Och vilka partier kan man stå ihop? Så, lyssna på det. Och under tiden kan ni alltid skicka mejl till oss på vilken adress, Sofia?
Politiken @yle.fi.
Snyggt. Glad sommar.